Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Den 30 januari 2003 hörs en kraftig smäll i centrala Umeå. Någonting har exploderat utanför tingsrätten. Polis och ambulans anländer kort därpå och en man förs till sjukhuset med omfattande skador. Man förstår snart att explosionen orsakats av en bomb. Det är ingen olycka utan ett avsiktligt dåd. 11 dagar in i utredningen ändras rubriceringen från mordförsök till mord. Mannen på sjukhuset har avlidit. Polisen har redan en misstänkt i förvar. Men han säger inte mycket och de har på känn att fler varit inblandade. Någon med en personlig koppling. Snart grips en andra man. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt ska du föra berättelsen om bombmordet. Det är torsdagen den 30 januari 2003. I Umeå är det kallt. Termometern visar mellan 14 och 22 minusgrader. Stadens gator är täckta med snö och hela morgonen har det snöröjts för att människor ska kunna ta sig till jobb och skola på ett säkert sätt. När klockan är ungefär 10-15 minuter över 8 passerar en kvinna tingsrätten. Hon brukar gå förbi där längs Nygatan varje morgon på väg till jobbet. Den här dagen ser hon dock något hon inte brukar se. En svartklädd man med jacka och uppfälld kapuschong verkar ha ställt sin cykel in till en lyktstolpe i närheten av tingsrättens entré. Han står och trycker på cykeln och hon tycker det är konstigt att han inte parkerat den i cykelstället vid gatan. När han är klar går han inte in genom dörrarna utan tillbaka mot gatan och över vägen. Kvinnan släpper honom med blicken och fortsätter mot sitt jobb. I en bostad mitt emot tingsrätten sitter en man vid sitt köksbord och löser korsord. Han har en tid att passa klockan 9 och tänker att det räcker att gå hemifrån 20 minuter innan. Klockan har ännu inte passerat halv när han lägger märke till en man med svarta kläder passera på trottoaren utanför. Köksfönstret vetter mot Nygatan och tingsrätten. Han reagerar på att mannen med den uppfällda kapuschongen går fram och tillbaka flera gånger. Inne på tingsrätten har arbetsdagen för många precis börjat. De förbereder mål som ska tas upp under dagen, svarar på mejl och plockar fram handlingar. En expeditionsvakt har precis varit och hämtat posten och går in genom entrén. I foajén sitter en advokat och väntar på sin klient. Plötsligt hörs en högljudd smäll. Fönster splittras och väggar vibrerar. Rök letar sig upp mot himlen samtidigt som aska faller ner mot marken. Advokaten reser sig upp och tittar ut. Han ser sin klient Daniel liggandes på backen och ringer efter ambulans. Flera andra människor sträcker sig också efter en telefon och klockan 08.31 får polisen larm om händelsen. Stationen ligger bara 2,5 kilometer därifrån och de är snabbt på plats. Ambulanspersonalen tar hand om Daniel som har skadats allvarligt av splitter och han kör snart vidare till sjukhuset. Under tiden spärrar polisen av området och kallar in förstärkningar. Med tanke på plats och tidpunkt inser man att det kunde ha blivit mycket värre än det faktiskt blev. På vardera sida om tingsrätten ligger en skola och mitt emot flera bostäder. Totalt tycks ett 50-tal fönster ha krossats och i fasaden på flera hus sitter det splitter. Tingsrätten stängs för dagen och byggnaden söks igenom efter bomber. Enligt teknikerna är det nämligen en sån som ligger bakom explosionen. Man vet inte säkert men tror att den kan ha placerats i en snödriva och varit fjärrutlöst. Vilket betyder att personen som aktiverat den borde ha befunnit sig i närheten. Medan teknikerna går igenom brottsplatsen pratar deras kollegor med eventuella vittnen. Det visar sig snart att inte bara boende och förbipasserande sett en man i svart jacka, utan även en av deras egna. En polis körde längs Nygatan den morgonen. Han minns att han kom fram till en korsning där det stod en man med en svart jacka. Polisen saktade in för att se om mannen tänkte gå över gatan. När det var 2-3 meter mellan dem fick de ögonkontakt och polisen kände igen honom. 22-åriga Hakim som han förhört i ett ärende för ungefär ett år sedan. Klockan 10.15 samma dag knackar polisen på hem hos Hakims flickvän. Hakim grips och får följa med in till stationen. Polisen vill veta vad han gjort den morgonen och om han varit inblandad i mordförsöket vid tingsrätten. Den 22-åriga mannen förklarar att han inte vet något och att han var hemma hos en vän när det small. Hakim vaknade strax innan 9, tittade på tv en stund och fick därigenom reda på det som hänt. Drygt 15 minuter senare lämnade han bostaden och gick ut på gatan. Han hörde någon ropa hans namn och vände sig om. Det visade sig vara en vän som var på väg åt samma håll som han själv. De tog därför följe och begav sig till Olithems centrum. När de skilde så träffade Hakim sin bror en stund, gick och handlade och knackade sen på hos flickvännen. Medan Daniel vårdas på sjukhuset försöker polisen få reda på mer om omständigheterna i fallet. De vet att Daniel var på väg till tingsrätten den morgonen för att träffa sin advokat och senare medverka i en huvudförhandling. Han stod åtalad för olaga hot och övergrepp i rättssak. Målsägande i fallet och den som mottagit hoten var hans sambos ex-pojkvän Magnus. En man som också var på väg till tingsrätten den morgonen för att delta i huvudförhandlingen. Magnus satt i bilen när hans advokat ringde och berättade att någonting hänt. Han blev ombedd att bege sig direkt till advokatbyrån. När nyheten sjungit in hade Magnus bara en tanke. Bomben var menad för honom.
Ja, i januari 2003 så exploderar alltså en bomb i centrala Umeå. Vi har fått höra lite om utredningens första skede och nu finns ju alltså en teori. Och det här är inte polisens teori utan det här är en utomståendes teori. Och vi ska ägna den här diskussionen åt att förklara vem Magnus är och också varför han tror att han var det tilltänkta offret.
Magnus är 33 år. Han har fru och han har nyligen blivit pappa för andra gången. Han och Daniel känner varandra. Daniels sambo Karina är nämligen Magnus för detta sambo. Och det finns en stark fientlighet mellan de här männen, vilket också är anledningen till att de båda ska på samma huvudförhandling den här morgonen. Men vi ska inte gå in mer på det personliga planet riktigt än, för enligt det som Magnus berättar så har det inget med hans misstankar att göra.
Nej, för anledningen till att han tror att bomben var menad för honom, det har att göra med hans förflutna. Och när Magnus pratar med polisen så berättar han att han har varit medlem i MC-klubben Bandidos, en klubb som ofta knyts till kriminalitet och som Magnus sedan en tid tillbaka har valt att lämna också. Och han var inte ensam, han var inte den enda som gick därifrån utan det var flera som tog det här steget samtidigt. Och efter det så har det inte varit så lätt för de här. Magnus berättar hur en av de andra killarna utsattes för flera mordförsök.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Kök innan han till slut dödades. Och han berättar också att han själv har blivit utsatt.
Den 15 juli 2002 får han ett vadderat brev på posten. På stämpeln står det att det kommer från Uppsala. Och han blir lite misstänksam på det här brevet. Så han klipper upp ena hörnet och försöker titta på innehållet. Och då ser han en videokassett och en dragutlösare. Det är alltså en brevbomb. Magnus larmar polisen som kommer dit och tar hand om det här. Och en utredning börjar men läggs också ner utan att någon döms. Man kan aldrig riktigt fastställa att någon velat ta livet av honom, även om Magnus själv är säker på att det är så.
Och bara någon vecka efter det här så är det ju dags igen. Magnus berättar för polisen att han har blivit beskjuten. Han var ute med sin motorcykel och körde. Och när han befann sig i närheten av en rondell så kom en annan motorcyklist i kapp honom. Och snett bakifrån så avlossar den här personen 2 skott mot Magnus. Och det ena av dem träffar. Som tur är så har Magnus på sig inte bara en utan 2 skyddsvästar och där i fastnar den här kulan.
Polisen gör en utredning även den här gången. De är ute vid den här rondellen en timme efter att anmälan kommit in. Men trots en väldigt noggrann undersökning så hittar de inga spår efter någon skottlossning. Och det här är en relativt trafikerad väg, men ändå så finns det inga vittnen, vilket man kan tycka är lite märkligt kanske. Och när polisen ber Magnus att lämna över de skottvästar han bar så vägrar han ge dem mer än en. Den de får, den undersöks och man hittar mycket riktigt en kula som trängt igenom 5-6 lager. Men när man försöker förstå ur vilken vinkel skottet avlossats så stöter man på problem.
Ja, de sätter ju västen på en docka och de gör flera olika provskjutningar. Och det de kommer fram till är att det finns bara ett scenario som matchar just den här vinkeln. Och det är när dockan ligger ner på marken och man avlossar vapnet. Så det Magnus har berättat om skjutningen, det kan inte stämma. Och därför läggs även den här utredningen ner utan att någon åtalas. Och även om de här utredningarna inte kommer någon vart så är ju Magnus säker på att det faktiskt finns en hotbild mot honom. Och vem eller vilka som står bakom de här hoten och handlingarna, det vill han inte riktigt säga. Men han säger i alla fall att de har en koppling till Stockholm.
Och när Magnus ska in till tingsrätten den där torsdagen i januari så är han fortfarande försiktig. Hans advokat föreslår att han och hans familj ska gå in på baksidan av huset. Men han kommer alltså inte dit innan det smäller. Och han får order om att be sig till advokatbyrån istället. Samma eftermiddag så lämnar Magnus Umeå och åker till Stockholm. Och där kommer han också stanna i ungefär 3 veckor.
Och nu när vi har betat av det här med hotbilden mot Magnus så tycker jag att det är dags att återgå till berättelsen och höra om det personliga, alltså hur känner alla de här personerna varandra. Få veta lite hur de inblandades liv ser ut och även höra vad polisen kommer fram till i sin utredning.
Det är mitten av 90-talet. Magnus är i 20-årsåldern och tillsammans med en kvinna vid namn Karina. De har varit ihop något år nu och är på väg hem efter en middag hos Magnus föräldrar. Under bilfärden pratar de om allt möjligt. Magnus berättar att det finns en person som han hatar. Daniel. När Karina hör namnet förstår hon direkt vem sambon menar. Hennes ungdomskärlek. När hon berättar det för Magnus blir reaktionen allt annat än likgiltig. Magnus blir förbannad och skriker åt henne att kliva ur bilen, vilket hon också gör. Bråket är över lika snabbt som det börjat. När Magnus och Karina pratar lite senare förklarar han varför han reagerade så som han gjorde. När Magnus var 18 år blev han nämligen misshandlad av den några år äldre Daniel. Det är något han varken kan eller vill förlåta. 1999 blir Carina gravid och samma år väljer hon och Magnus att gå isär. Strax efter millenniumskiftet föds deras barn. Trots uppbrottet förblir de båda en del av den andras vardag. Carina känner dock att Magnus är för intresserad av hennes privatliv. Han blir svartsjuk så fort hon umgås med en man. Och en dag säger han att ser han henne på stan med någon annan så ska han slå ihjäl dem båda två. Under våren ger han sig på en manlig bekant till exsambon. Misshandlar mannen med en stålbatong och döms till fängelse. 2 år senare är Magnus med i en motorcykelolycka. Han klarar sig men gör illa ryggen och blir sjukskriven. Hemma väntar hans nya sambo Helene som under våren blir gravid. I slutet av sommaren gifter de sig. Under hösten blir Magnus tvåbarnspappa. Allt är dock inte frid och fröjd. Enligt Carina har Magnus fortfarande inte släppt taget. Under våren förföljer han henne på ett gym och då skickar han otäcka sms. När Carina hittar tillbaka till sin ungdomskärlek Daniel blir det värre. Magnus kan inte acceptera att hon är med någon annan. Särskilt inte den man han hatar. Vid 2 olika tillfällen kommer Carina ut till en bil med 4 sönderskurna däck. Hon har bara en person i sitt liv som vill henne illa. Och misstankarna landar därför på Magnus ännu en gång. Daniel ringer upp Magnus och säger åt honom att sluta. Men det verkar inte få rätt effekt. Under sommaren får Daniel nämligen höra ett rykte. Att Magnus utlovat 150 000 kronor till den som skjuter honom. Daniel blir upprörd och Carina ser det på honom även om han försöker dölja det utåt. Hon känner sig maktlös. Mitt i allt det där mörka kommer ett glatt besked. Carina och Daniel ska få barn. Men så kommer polisanmälan, åtalet och rättegången. Den 30 januari åker de tillsammans in till Umeå tingsrätt. Daniel hoppar ur och ber Carina vända och parkera medan han går in. Bara en stund senare smäller det. Den tekniska undersökningen är omfattande. Bland annat tar man bort all snö i sökområdet och går igenom den i efterhand. Man gör också nya undersökningar när snön smält. Tack vare vittnesuppgifter vet man att bomben var placerad på en cykel. Misstankarna om att den varit fjärrutlöst bekräftas. Bland annat genom avsaknaden av en krutstubin. Man hittar delar av bomben och splittret som skjutits i alla riktningar när den detonerat. Snart kan man dra en slutsats. Bomben var gjord för att döda, men inte förrän den orsakade stort lidande. 11 dagar efter explosionen har den slutfört sitt uppdrag. Daniel har avlidit av sina skador. Brottsrubriceringen ändras från mordförsök till mord. Förhören med Kim fortsätter. Problemet är att han troligtvis inte varit ensam gärningsperson eftersom han inte har någon direkt koppling till Daniel. Och ju mer tiden går, desto mindre sannolik verkar Magnus teori om att han skulle varit det tilltänkta målet. Genombrottet kommer med ett nytt vittnesmål. En man berättar att han några dagar innan explosionen fick ett samtal av en man vid namn Magnus. Magnus förklarade att han ville ha tag i sprängdeg, vilket mannen hade. Hur Magnus fått reda på det visste han inte. Men redan samma kväll stämde de träff i Umeås kaj. När Magnus dök upp hade han på sig en mörk mössa mordet polis på. Säljaren la honom på minnet och såg att han inte var ensam. Bredvid stod en yngre man som han kände igen. Hakim. Deras vägar hade korsats förut. Sprängdeg byttes mot pengar och männen gick sedan skilda vägar. Säljaren visste inte vad Magnus skulle ha det till, men när han hörde talas om bomben vid tingsrätten och att Hakim häktats föll bitarna på plats. Säljaren och Daniel hade känt varandra i drygt 20 år och han valde att kliva fram.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Utredningen tar ett språng framåt. Magnus anhålls i sin frånvaro den 21 februari och 3 dagar senare kan han gripas i Stockholm. Polisen utför en husrannsakan hem hos vittnet, hittar spår av sprängmedel både i bostaden och på den jacka mannen hade på sig den kvällen. När resultatet ramlar in får de veta att det är samma typ av sprängämne som man hittat i bomben. Totalförsvarets forskningsinstitut gör provsprängningar nu när man vet vilket ämne som används. Man kommer fram till att mängden som Magnus ska ha köpt den där kvällen gott och väl räcker för den explosion som ägde rum den 30 januari. I och med gripanden har både Hakim och Magnus kläder beslagtagits. När de undersöks finner man spår av samma sprängämne även där. Hakims förklaring är att han ofta lånar kläder av bekanta. Hans flickvän har inneboende och båda tröjorna han har på sig den där dagen tillhör hennes vänner. Den svarta jackan är inte heller hans. Hakim ger polisen namn på klädägarna som också hörs. De säger samma sak som Hakim. Det är deras grejer och han brukar låna. Men ingen av dem vet något om hur det skulle ha kommit i kontakt med den typen av sprängmedel. Magnus förklaring är liknande. Han har inte lånat kläder, men bostad. När han åkte till Stockholm bodde han med några andra och de hanterade sprängämnen i lägenheten. Bevisen finns, men kopplingen till Magnus och Hakim är enligt de misstänkta en slump. När polisen tittar på telefontrafiken kan de se att Magnus haft tät kontakt med Hakims flickvän dagarna innan mordet. Troligtvis är det Hakim som använt telefonen. Och någon förklaring till varför Magnus slutar använda telefonen i samband med mordet ges aldrig. I de många vittnesmålen finns ytterligare ett som sticker ut. Samma dag som Magnus och Hakim ska ha varit och köpt sprängdeg i hamnen ser en polis dem tillsammans i en hem- och elektronikbutik. Vad de köper vet inte polisen, men det finns en klar teori. Delar till en bomb. Oavsett hur många förhör som hålls håller Magnus och Hakim fast vid ett par saker. Ja, de känner varandra, men nej, de har inte planerat och utfört sprängningen. Varken ensamma eller med varandra. De är oskyldiga.
Ja, inget erkännande kommer alltså, men polisen kommer att fortsätta med sin utredning i det här fallet. De kommer samla in vittnesmål och fysiska bevis i hopp om att man ändå kan gå vidare och även åtala de här männen. Och vi ska reda ut några saker i den här diskussionen tänkte vi innan vi fortsätter med den historien. Och först på den här listan, det är den här rättegången som ska äga rum samma dag som explosionen. Vad är det egentligen som har hänt? Det tänkte jag att vi ska gå igenom nu.
Ja, Daniel är misstänkt för olaga hot och övergrepp i rättssak. Han sägs ha hotat inte bara Magnus utan även hans familj. Carina, Daniels sambo, hon blir förvånad när anmälan görs där under hösten. För enligt henne så har Daniel och Magnus bara pratat i telefon en gång. Den här dagen ska man ju försöka komma fram till vad som är sant och vad som inte är det. Men i och med allt som sker så blir det ingen rättegång och inte heller någon dom. Så det förblir alltså bara misstankar och inte mer än så.
Och i förra diskussionen så pratade vi om Magnus bakgrund och vi pratade om hotbilden emot honom. Men vi har ännu inte pratat om hans kriminalitet. Vi vet ju att han var med i Bandidos en tid enligt egna uppgifter. Men jag tänkte vi ska kika lite på hans belastningsregister nu och vad som finns där i. Han har dömts flera gånger tidigare under både 90-talet och efter millenniumskiftet när det här utspelar sig. Och den manliga bekant till Carina som han slog ner och som ledde till en dom, den domen kom i september 2000. Och där gjorde han sig skyldig till grov misshandel, olaga hot, övergrepp i rättssak och även grovt bedrägeri. Och påföljden blev 2 år och 8 månader.
Och tittar vi istället i Hakims belastningsregister och vad han har för bakgrund så får vi reda på att han började dricka alkohol när han bara var 12 år gammal. Droger 1 år efter det och tonåren tillbringades på olika HVB-hem och han har dömts för bland annat rån, bedrägeri, skadegörelse och narkotikabrott. Han har testat cannabis, heroin, ecstasy och amfetamin, det mesta med andra ord. Men han är inte intresserad av vård, han anser inte att hans drogvanor är ett problem för honom.
Och det här är alltså vad som finns i deras register när den här utredningen görs. Men det finns ju en sak till som kommer att knytas till Magnus. Och det här är någonting som sker under sommaren 2002, alltså året innan bomben, när Magnus själv ska blivit utsatt för flera brott. Och det som händer det är att en man, låt oss kalla honom Erik, kommer in till sjukhuset en dag med en skada i sin ena hand. Och han berättar att han har varit ute och gått med sina hundar när det plötsligt gjorde väldigt ont i just handen. Och det sjukvårdspersonalen finner det är en skottskada. Så läkaren gör en anmälan kring det här vilket leder till att Erik måste prata med polis.
Han försöker till en början spela ovetandes, men när polisen får tag i en anmälan som han gjort bara en dag tidigare så börjar pusselbitarna ramla på plats. Han har nämligen ringt och berättat att en man hotat honom till livet och den mannen var Magnus. När Erik konfronteras med de här uppgifterna så kommer till slut själva historien. Erik kände inte Magnus innan den här sommaren, men han hade hört talas om honom och det smeknamn som han hade, nämligen dödgrävaren. Erik, han är företagare som även gjort en del affärer som fått honom i fängelse. Så när Magnus kontaktar honom så tror han att det kanske handlar om just affärer.
Men istället så börjar ju Magnus kräva honom på pengar. Han säger att det är en form av böter och att Erik ska betala 50 000 kronor till honom. Och när Erik svarar att det tänker han inte göra så ska Magnus ha tagit fram ett vapen och riktat det här mot honom. För att sedan varna Erik att han inte ska anmäla och att han har 1 månad på sig att få fram pengarna. Och Magnus ska också ha förklarat att hans smeknamn det kommer ifrån att han vet hur man gör sig av med en död människa. Vilket gör Erik väldigt rädd och är anledningen till att han till en början inte vill kontakta polisen.
När utredningen startar så pratar polisen med Magnus som säger att han aldrig träffat Erik förrän under själva huvudförhandlingen. Men han vet vad som hänt. Han har hört ryktesvägen att Erik har haft en skuld och att 3 män har gett sig på honom. När polisen tittar igenom Eriks telefontrafik så kan de ringa in det samtalet som var polisanmälan om hot. Och precis innan det så finns ett annat samtal och det här samtalet kommer från Magnus. Man anser att Erik inte har någon anledning att anklaga och skapa sig en fiende Magnus om det här inte vore sant och det håller tingsrätten med om. Magnus döms för försök till utpressning och även grov misshandel.
Och där tycker jag faktiskt att vi rundar av den här diskussionen och lämnar det fallet bakom oss och går tillbaka in i bombmordet och lyssnar till vad som händer sen.
Utredningen fortsätter under februari och mars. I april har de tillräckligt. Åklagaren väljer att åtala Magnus och Hakim för bland annat mord och allmänfarlig ödeläggelse. Huvudförhandlingen får ett datum och bara en vecka senare inleds den i polishusets säkerhetssal. Åklagaren berättar hur Magnus och Hakim tillsammans planerat och utfört mordet på Daniel. Att Magnus den 24 januari hörde av sig till en man som hade sprängmedel att sälja. Att de stämde träff redan samma kväll i Umeås kaj och att Hakim följde med honom dit. De två männen åkte också och handlade den kvällen. I en hem- och elektronikaffär där de kunde hitta de komponenter som behövs för att tillverka en bomb. Magnus, som tidigare varit yrkesmilitär, hade kunskapen som behövdes för att sätta ihop delarna och skapa ett livsfarligt vapen. Han hatade Daniel och ville inte att han skulle vara en del av hans eller hans ex-sambos liv. I och med huvudförhandlingen visste han var och när Daniel skulle befinna sig på en viss plats. Hakim hjälpte honom placera bomben och sen hålla utkik efter den 37-årige mannen. När Daniel dök upp detonerades bomben. Och Magnus, som satt i en bil med flera vittnen och pratade i telefon med sin advokat, hade ett starkt alibi. Tack vare polisanmälningar angående brevbomber och skjutningar hade han också en grund för den teorin han förde fram. Att han varit det tilltänkta offret och Daniel fel person på fel plats. Men det var inte sanningen. Försvaret lyssnar på åklagarens teori och tycker att det liknar ett tåg som bara tuffar på oavsett vad som hamnar i dess väg. Det finns tvivel och vittnesmål som helt talar emot det som sägs. Och när det blir försvarets tur att prata låter det annorlunda. Utredningen har bortsett från andra misstänkta och helt riktat in sig på Hakim och Magnus. Det finns ingenting förutom omständigheter som talar för att de skulle vara skyldiga. De omständigheterna vrider och vänder åklagaren på, likt en fyrkantig kloss. Samtidigt som man försöker övertala dem alla om att den faktiskt passar i ett runt hål. Hakim och Magnus får också ge sin egen version av vad som hände den där dagen. Hakim förklarar att han saknar en permanent bostad och därför ofta sover över hos vänner. Natten till torsdagen var inget undantag. Han befann sig i en etta med kokvrå. Vännen sov i sin säng och Hakim övernattade på soffan. Eftersom lägenheten var så liten menar Hakim att han omöjligt hade kunnat gå därifrån utan att vännen la märke till det. När han väl vaknade var klockan 9. Han slog på tvn och tittade på nyheterna. Det var så han fick reda på vad som hänt vid tingsrätten. När sändningen var över gjorde han sig i ordning och gick ut. Klockan borde ha varit ungefär 9:15. Uppgifterna får stöd genom vännens vittnesmål. Han minns morgonen på samma sätt. Enligt åklagaren är det dock inte sanningen. Explosionen utanför tingsrätten ägde rum klockan 8:30 den morgonen. Flera personer såg en man som matchar Hakims beskrivning i närheten. De såg honom placera en cykel in till en lyktstolpe, trycka på cykeln och sen gå därifrån för att vandra fram och tillbaka längs trottoaren mitt emot tingsrätten. Bara några minuter innan bomben smäller får en polis ögonkontakt med honom. Det vittnesmålet väger tungt. Eftersom polisen inte bara hade ett okänt ansikte på minnet utan faktiskt kände igen honom. Genom utredningens gång har man också fått fatt i ett vittne till. En socialsekreterare som beskriver att Hakim kom förbi för att tala med sin kontakt den morgonen. Socialsekreteraren minns det eftersom hon nyligen kommit till jobbet. Klockan borde ha varit runt 7:45 på morgonen. Hakim var vid tingsrätten den morgonen, hur mycket han än nekar. Anledningen till att han inte talar sanning måste vara för att han har något att dölja. Magnus torsdagsmorgon började med att han och frun Helene gjorde sig i ordning. Huvudförhandlingen skulle börja 9 och de hade stämt träff med sin advokat en stund innan. På grund av de många hoten ville de inte åka dit i sin egen bil och hade därför bestämt att samåka med ett av vittnena i fallet. Vittnet försov sig dock och de kom iväg senare än det var tänkt. Tur var det. När advokatens samtal kom ändrade de körriktning. Magnus var säker på att bomben var menad för honom. Även om polisen inte tror honom så har han inget med det att göra. Han berättar öppet om sitt förflutna och de kunskaper han fått genom sin tid som yrkesmilitär. Han försöker förklara det han kan, men likt Hakim ses han bara som en misstänkt. Ett av de bevis som åklagare menar väger tungt är spåren av sprängämne på både Hakim och Magnus kläder. Efter gripanden skickas kläderna vidare till SKL och den 11 februari återkommer de med resultaten som hör till Hakim. Det visar sig att man funnit spår av det sprängmedel som utgjort bomben i jackans fickor och ärmuddar, men också på båda tröjorna. Hakims byxor och skor ger också utslag. Hakims förklaringar om att kläderna är lånade eller att spåren kommer från raketer som sköts vid nyår håller inte. Det förklarar inte heller hur det kommer sig att samma sprängämne hittas på hans händer under hans naglar. När Magnus grips genomgår han samma process som Hakim. Två par byxor och en grön militärryggsäck ger utslag. Magnus förklarar att han befunnit sig i en bostad i Stockholm där sprängmedel hanteras titt som tätt. Men spåren finns inte bara på hans kläder utan även på en tidning som ligger i hans bil. Datumet i det övre hörnet visar att den kommer fram dagen efter explosionen. När Hakim och Magnus får frågan om de köpt sprängmedel ihop och sen besökt en hem- och elektronikaffär blir svaret nej. Trots att kvittoremsor gått igenom finns det inte ett specifikt inköp som med säkerhet kan knytas till Hakim. Försvaret ser det som ett hål i teorin, men åklagare menar ändå att det köptes komponenter inför ett bombbygge. Säljaren av sprängdegen, husransaken i hans hem och polisens vittnesmål talar alla för det, även om den här detaljen saknas. Och att Magnus och Hakim ljuger talar ännu en gång om att de har något att dölja. Någon vecka efter huvudförhandlingens slut kommer tingsrättens dom. Man har vägt åklagarens teori mot försvaret och de misstänktas utsagor. Slutsatsen är att det inte finns rimliga tvivel. Magnus och Hakim döms båda två mot sitt nekande för bland annat mord och allmänfarlig ödeläggelse till livstidsfängelse. Motivet till dådet anses vara Magnus svartsjuka och hat, något som Hakim saknar. Han tycks mest ha blivit en del av det på grund av sin vänskap med Magnus. Eftersom varken Hakim eller Magnus har något att förlora är överklagande till hovrätten ett enkelt beslut. Bara någon månad senare kommer ett nytt domslut. Magnus påföljd förblir densamma, men Hakims roll i det hela anses vara mindre än man tidigare bedömt. Hans påföljd ändras därmed till 12 års fängelse. Fallet får ett slut. De numera dömda männen förflyttas från häkte till anstalt. Men det är inte bara deras liv som förändras. Bomben slår 2 familjer i spillror. Karina får ensam välkomna sitt och Daniels barn till världen. Och Helene blir ensam med Magnus och hennes barn. Allt över en konflikt som startade i tonåren och som tillsammans med svartsjuka fick allt att spåra ur. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla personer heter egentligen något annat och informationen är hämtad ifrån tingsrättsdomen och artiklar från Folkbladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Nästa månad är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det. du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.